Ur spår ropar vi också. God morgon, god morgon. Och speciellt god morgon till er som nu följer oss via YouTube också. Kul att vi finns med live där också. Det hettar till i vintersäsongen. Det är 2 dagar kvar till världscupen i Goms, som i sin tur är genrepet inför de olympiska spelen, som ju är bara dryga 2 veckor bort. Och Ludvig Svan är här och Johan Olsson är här. Och det finns massor att prata om, och det ska bli superkul, Johan. Du drar till Goms idag redan?
Ja, eftermiddag drar dit. Det ska bli väldigt, väldigt spännande.
Lång dag för dig idag. När gick du upp?
Ja, 04.10 satte jag alarmet på i morse. För jag har rest från Sundsvall och sen ska jag vidare till Schweiz och Goms och följa tävlingarna helgen.
Ja, åker du med?
Nej, jag vilar den här helgen. Försöker få in en träningsperiod nu inför OS.
Ja, ska du på hög höjd eller?
Jag har inte tagit beslut om det än.
Nej, rimligt ändå. Det vi vet vad det gäller OS och den svenska truppen är att det var ju 2 platser öppna på herrsidan fram tills bara för några dagar sedan. Men nu är den spikad. På damsidan var den ju spikad sedan länge. Men nu vet vi att det blir Johan Häggström och Kalle Halvarsson som tar de 2 sista platserna då i herrtruppen. Om vi börjar med att prata om Johan Häggström, Johan. Så var det väl ingen superskräll. Vi har ju nämnt hans namn mer och mer på slutet.
Han har ju funnits verkligen med i diskussionen under lång tid, och med tanke på pallplats i sprintstafett med Edvin Anger redan innan jul i Davos, och sen då med tanke på att han är så otroligt komplett. Han är ju liksom ett, vad ska man säga, han är som en tia i poker på något sätt. Han är liksom bra på alla sätt och vis.
Schweizisk armékniv.
Ja, precis. Kanske bättre.
Nej, det vet jag inte om det var bättre, men det var en annan liknelse.
Han, han funkar ju i en sprint, han funkar ju i en sprintstafett, han funkar i en stafett. Och är det så att i den här väldigt lilla truppen, som ju egentligen alla får ha i det här OS-et, det är bara 8 namn, även för stora starka Norge så är det bara 8 namn, och Häggström är ju en fantastisk reserv på egentligen alla distanser.
Ja, men funkar egentligen på alla distanser, säger du? Vad, Ludvig, får han åka? Vad är realistiskt att tro att han åker i Val d'Isère?
Ja, han ligger ju, som Johan inne på, bra till för sprintstafetten. Sen är det ju den här sprintplatsen där vi fortfarande är lite osäkra på vem som kommer kliva in som det fjärde och sista namnet på här sidan. Häggström ligger såklart bra till, men vi har ju också en annan kille som lurar i vassen där, Kalle Halvarsson. Mm. Men det är väl favorit Häggström just nu.
Mm. Om vi börjar med det Häggström som vi ser bilder på här, som han gjorde i helgen i Oberhof. Gjorde han det som krävdes för att komma in i truppen, eller tror du att han hade kunnat prestera ett sämre resultat och ändå slå sig före till exempel då Leo Johansson?
Nej, jag tror att mycket hängde på den här helgen som var. Sen hade han ju också, om man ska säga, lite otur, eller otur i beslutsfattandet i alla fall i sprinten, med tanke på att han blev rankad sist i sitt heat och inte gick vidare från kvartsfinalen. Mm.
Man märkte när man pratade med Johan under helgen att det var mycket som stod på spel. Det var hela tiden OS han skulle visa. Han ville väldigt mycket, och man kände det att det var den här helgen som var avgörande, och det han visade var uppenbarligen tillräckligt bra, även om han då blev bestraffad av juryn i sprinten. Mm.
Och en som hade ännu mer kniven på strupen, det var ju Kalle Halvarsson, som fick en chans i världscupen före OS, Johan. Och som han tog den, måste man ändå säga.
Ja.
Vad såg du i Kalles åkning?
Ja, det får man verkligen säga. Det var ju verkligen enormt spänd förväntan. Satt och följde det här. Kolla på sekunden vilken starttid Kalle hade. Och man såg ju liksom redan på FIS-appen. Hade kollat 0,8 kilometer. Bra tid av Kalle. 2,6. Ja, och det är ledning för Kalle Halvarsson även där. Och sen var den här vågskålen vid 5,8. Kommer han att fixa det här? Jajamän, Kalle Halvarsson gör ett superlopp verkligen, och han ser ju liksom i aktionerna att han har ju sagt själv att han ser ut som Gustav Vasa och en planka och allt vad det har varit under säsongen, men även om Gustav Vasa, får vi säga, inget ljus ska kastas över honom när det gäller Vasaloppet, men Kalle Halvarsson åkte som Kalle Halvarsson kan göra, och 6:e plats.
Men handen på hjärtat, när du såg 19 sekunder före 5,8, då tänkte du också tanken att det här kan vara en Kalle Halvarsson öppning
Vid 2,6 så tänkte jag nog att det här kan vara en Kalle Halvarsson öppning, men vid 5,8 så där brukar man normalt sett hålla hela vägen in, och då såg man också gentemot dem som han hade lett över med bara några sekunder vid 2,6 att där hade ju glappet ökat markant, och det är ju också en indikation på att det håller ganska väl mot den sidan i gruppen också. Mm.
Har jag rätt eller fel? Jag tänker att Oberhof, om man nu kommer dit och ska prestera och kanske inte är i sitt livs bästa form men har kniven mot strupen, så kan det kanske var en ganska skön bana att prestera på, därför att du får ändå återhämtning. Det är ganska mycket berg- och dalbana jämfört med andra där du även måste ligga på mycket utför. Eller tänker jag fel?
Ja, men det skulle kunna vara både och. För dels så kräver det ju återhämtningar också. Det vill säga att man måste ju kunna åka tillräckligt fort upp för att dra på sig lite mjölksyra. Man får inte vara för passiv, men man ser ju i Kalles rörelsemönster hela han lyste ju på ett helt annat sätt av den här tävlingen, och det är ju bara egentligen enormt imponerande att han lyckas samla sig så. För jag sa ju för en vecka sedan, så sa jag att är det någon som kan åka otroligt långsamt ibland, så är det ju Kalle Halvarsson när han inte tror på sig själv. Jag kan tänka mig att den psykologiska faktorn för Kalle Halvarsson innan det här loppet och efter det här loppet, vad han liksom tänker om sig själv och sin egen prestationsförmåga, är nog som natt och dag.
Man märkte av att han var nervös när man pratade med honom både dagen innan och på morgonen där. Han var lite tagen av stundens allvar. Han var ju fortfarande Kalle. Han hade alltid ett skämt i bakfickan, men nej, det var verkligen kniven mot strupen. Ja.
Vi kan ta och prata lite mer om hur han var nere i Åberhof alldeles strax, men först lyssnar vi på vad Kalle själv sa efter tävlingen i söndags.
Ja, det känns ju såklart väldigt bra. Trodde inte att det skulle gå så bra faktiskt, men det är skönt.
Du pratade inför loppet om att det är viktigt att öppna kontrollerat. Sen var det en jäkla fart på dig ut.
Ja, det gick ju lite för fort. Jag känner ju andra varvet är det ju, finns inte mycket att komma med då. Eller, så att jag tappar ju mycket där, men jag tycker jag biter ihop det och håller ihop det rätt bra ändå.
Men det är väl en svår avvägning. Du måste ju också satsa.
Ja, jag må göra det nu när jag liksom, när jag måste visa vad jag går för. Och jag kan i alla fall åka fort i ett varv idag. Mm.
Vad går genom huvudet då när kroppen börjar protestera på andra varvet?
Nej, men det är bara att kämpa upp till varje krön, och så vet man att jag får lite vila efter varje krön, så att få återhämta mig lite. Och, nej, man får inte vika ner sig, fast man, det svartnar ju för ögonen på slutet, men nej, jag är jättenöjd att jag orkar hålla ihop det hyfsat ändå.
Men vad tänker du om det med tanke på din bakgrund?
Jag vet inte. Det är lite märkligt. Det har ju varit en bedrövlig, eller jag har ju en bedrövlig bakgrund i ryggen, och jag vet inte riktigt själv hur jag lyckas sy ihop det här.
Är du stolt över dig själv?
Ja, det är. Jag är jättestolt att jag lyckas komma tillbaka efter alla krångel och så här, eller tillbaka, inte tillbaka än. Jag kan åka fortare än det här också, men jag är jättestolt över mig själv att jag inte ger upp, utan jag, även fast jag liksom får bli nedslagen flera gånger, så reser jag mig upp igen och så är jag tillbaka nu.
Ja, man måste gilla Kalle Halvarsson, och många gör ju det av er som följer skidorna och även i laget, Ludvig. Han är populär.
Ja, verkligen. Det var ju redan inför loppet så var det vissa åkare som kom fram och frågade mig, vad tror du om Kalle idag? Det var verkligen fokus på Kalle, och sen efteråt så alla var så glada för hans skull. Det var väldigt fint att se.
Ja. Johan, nu antar jag att Kalle har ju, med den bakgrunden han har, toppat sig till den här tävlingen. Och man leker med tanken att han har gjort det. Vad innebär det för OS som är 2 veckor bortryckt?
Ja, det betyder ju att han egentligen inte har tid att göra ett omtag, som många av de andra redan OS-klara åkarna har ju kanske tagit ett omtag redan från Tour de Ski, och Tour de Ski har varit en viktig del. De har kunnat kanske vila, legat i en tung träningsperiod, medan Kalle, för att vara på den här nivån och vara på den absolut bästa nivån, ja, då måste han ju vila sig i form och kommit från en tyngre träningsperiod som han har varit uppe i Mogrenstugan, som han sa då, när vi träffade han förra veckan uppe i Orsa.
Och nu åker han ju i Goms, och jag tänker att han kanske åker flera distanser där. Finns det rent av möjlighet att han där kan slå sig in i en klassisk sprint?
Ja, definitivt. Ja. Definitivt, som vi såg honom i helgen. Och den aktion som jag såg i åkningen, så är det definitivt också ett gry till att kunna börja prestera i sprint. Nu var det 10 km klassisk stil, men vi vet också att Kalle är på sitt absolut bästa på banan i Val di Fiemme, som också tenderar till att vara, eller tenderar, den är avsevärt längre än alla andra banor, vilket går mer åt den traditionella kapaciteten. Man kanske inte behöver vara så blixtrande snabb. Så har Kalle en enorm potential. Det tror jag alla vet om, inklusive det svenska landslaget och ledarteamet som tar ut platserna till sprinten.
Men om det står mellan honom och Häggström, så har ju ändå Häggström liknande kvaliteter. Så det blir spännande att se den här sprinten nu i Goms, för den kommer nog avgöra
mycket. Det kommer bli väldigt, väldigt spännande.
Vem, Ludvig, i svenska herrlaget som inte blev uttagen till OS är mest upprörd idag, tror du?
Oj! Ja, jag vet inte. Jag tror Jesper Persson måste ju känna att han hade en otrolig chans. Han låg ju så bra till. och falla på målsnöret så här, det måste ju vara otroligt surt för honom.
Mm. Men tror du att de flesta hade känslan av att om Kalle bara visar, alltså med tanke på hans bakgrund och hans grundkapacitet, att om han bara visar någonting så kommer han att gå före mig i den här truppen?
Ja, det kände nog folk. De kände nog också att det kommer absolut inte hända med tanke på hur Kalle har sett ut under säsongen. Så det är ju ändå ja, en chock för alla att det hände.
Ja. Nu var han ju topp 6, Johan. Var tror du liksom tröskeln hade gått för honom med tanke på de här resultaten vi ser här som han har gjort under säsongen? För det har ju varit, om man får använda ett sånt ord, det har ju varit uselt med Kalle mått mätt. Om han hade blivit 11.
Ja, alltså det vi kan också belysa i den här listan, det är att det här är alltså inte världskupp. Det gäller var det den svenska premiären, sen är det skandinavisk kupp och sen är det ju då Kopparskidan i Falun som är den här 10 km klassiskt andra platsen där, gör att han kvalificerar sig till Oberhof som är världskuppen och där sexa. Och jag tror ju att ja, han hade nog fått varit sämst 10. Vill jag säga.
Ja.
För att då är det ju med nöd och näppe verkligen att han åker in i laget, men ändå med ganska klar marginal.
Ganska, ja.
Jonas, kommer ihåg för 2 veckor sedan när vi satt här och så pratade vi om vilka ska in i OS-truppen nu och så sa jag har en liten joker. Ja. Och så sa du, är det Kalle?
Ja.
Och så satt ni och fnissade lite, så sa jag, ja, Kalle, han kommer ett panglopp i Kopparskidan rätt in till Oberhof, prestera där och ta sista OS-biljetten.
Mm. Ludvig Saida Svan.
Ja,
ja, numera. Ja, hur går det i OS? Kommer vi, hur många guld tar vi?
Ja, det blir nästa vecka, tar jag den.
Nästa vecka, ja, det är bra. Du får ladda lite för det. Men ändå att vi sitter här och pratar och fokuserar så mycket som vi gör på vem som ska ta den sista platsen i en svensk herrtrupp till OS. En säsong där svenska herrarna ändå generellt sett har presterat ganska svagt. Om man jämför med hur det är på damsidan, där det är oerhört tufft och svårt att slå sig in i damtruppen. Det är lite skilda världar, tänker jag, på här och damsidan.
Ja, verkligen. Det är det. Och det är ju också en helt annan, om vi tittar på medaljförväntningarna i OS på svenska damtruppen, så liksom bara dignar ju utav guldförväntningar där. Medan på här sidan skulle jag säga att vi kanske har rimliga förväntningar på en medalj i sprintstafett och i den traditionella stafetten. Alla egentligen andra förväntningar på medaljer skulle jag säga är lite outsider-mentalitet på det.
Men just att diskutera ett sista namn i en trupp är ju sällan jätterelevant sportsligt. Nej. Men i det här fallet tycker jag ändå att det skiljer sig med tanke på Kalles bakgrund och hans högsta nivå. Det är det som gör att det här kittlar, och sen är det ju också att folk bryr sig så mycket om Kalle, så det är en speciell situation.
Ja, ja, han väcker känslor.
Verkligen.
Ja, kul. Det gillar vi. Att han lyckas med det här då, Johan, att han slår sig in och tar en plats givet den bakgrunden han har haft, det är ju en superskräll enligt många och kanske enligt Kalle själv också. Vi bad ju dig ta ut en lista. Topp 5 på de största skrällarna i längdvärlden genom tiderna.
Ja.
Är Kalle med på listan?
Nej, men han hamnar väl kanske där på 6:e plats, men det finns ju faktiskt möjligheter för Kalle att kanske toppa den här listan om vi blickar en kurva framåt. Han har ju fortfarande en chans kvar, ja, att komma med om han nu skulle ta medalj. Men det är också det som kanske krävs för den här listan i alla fall. Och vi kan väl börja.
Ja, kör då. Börja på 5:e plats.
Börja på 5:e plats och får vi flytta oss tillbaka till 2003. Och Val di Fiemme då också. Då är det ju Per Elofsson som efter, kan man säga slakten i Soldier Hollow.
Det var någon som sa det.
2002 var det någon som sa, myntade det begreppet. Och han hade ju haft en bedrövlig säsong i start, Per Elofsson, på 2003-säsongen. Men sen så kom han ju till Val di Fiemme och tog VM-guld i det nybildade då, skiathlon 10+10, där man för första gången åkt klassiskt och skate i ett svep. Och tog VM-guldet där, det var ju en enorm skräll.
Mm. Plats 5 alltså, 4:an då?
4:an, ja, men där får vi ju förflytta oss tillbaka ännu längre i tiden, och då är det 1986 då det var Thomas Wassberg som faktiskt funderade på sin framtid i landslaget. Han stod utanför landslaget den här säsongen och velade lite grann inför OS Calgary 88 hur han skulle göra, och faktiskt ställer upp i mars i svenska skidspelen som då är världscup i Åsarna direkt i nationell grupp och kör hem segern, och den resultatlistan är väl för härlig. Ja, den ligger uppe här.
Kolla.
Etta, Thomas Wassberg, Åsarna IK, och sen är efterföljande bara nationer. Den här bilden sitter ju på Åsarna IKs kansli på en hedersplats, såklart. Riktigt mäktig resultatlista.
Många sköna namn i den listan också, måste man ändå säga.
Ja, verkligen.
Ja, starkt av Wassberg.
Ja, det var häftigt.
Är det enda gången någon har vunnit i nationell dräkt? Eller har det kanske hänt fler gånger?
I nationell dräkt skulle jag säga att det är enda gången. Men sen skulle vi kunna ha... Men från nationell grupp kan det ha hänt. Jag är inte helt säker på historiken här. När Tor-Arne Hetland vann i Beitostølen så gick han väldigt, väldigt tidigt. Om han då gick från nationell grupp. Det är väl i Norge det ska kunna hända då.
Ja.
Att det är någon nationell gruppsåkare som gör det.
Snyggt. Vassberg är fyra, Elofsson femma. Vem är trea?
Ja, men det är Vassberg igen.
Va?
Ja, för vem hade någonsin kunnat tro att Vassberg skulle ta emot det där bragdguldet som han 1980 sa att han inte ville ha och vägrade ta emot det. Och sen så 2013 så tog han emot det då, så att det var väl en riktig skräll att en av de mest envisa personerna någonsin har ändrat sig.
Han hade kommit över Sven-Åke Lundbäck att han inte fick det 72 eller vad var det?
Ja, precis.
Ja, härligt. Vassberg alltså, och två av dem.
Ja, men på högst upp på den svenska listan i alla fall så skulle jag säga att det är 2005. Då gjorde jag mitt första VM, men det är inte mig det här handlar om, utan det är Emelie Örstig som tog guld i sprinten där. Och alltså det här var ju en helt otroligt. Jag minns dagen innan, det var liksom lite uppståndelse. Mats Kalén, dåvarande svenska landslagsläkaren, Emelie var sjuk. Man försökte bota henne genom att hon skulle gurgla whisky. Och uppenbarligen så lyckades det väldigt väl, för Emelie var ju i en form som vi faktiskt hon aldrig hade varit innan, och faktiskt kanske inte efter heller på den nivån, utan hon tog det där VM-guldet i Oberstdorf för Lina Andersson som var två.
Och fick låna vårt kontorsutrymme på SVT och vila mellan kval och kvartsfinalerna. Hon låg där inne så vi fick inte störa henne. Hon gurglade inte whisky just då vad jag kan minnas. Men om det nu är en faktor för att lyckas och orsaka en stor skräll, så undrar jag hur mycket whisky mannen på din första plats hade gurglat.
Ja, han kanske gurglade efter, vad vet jag.
Gurglar fortfarande.
Men det var ju såklart, om man frågar vem som helst, vilken är den största skrällen inom skidvärlden någonsin, ja, då är det ju Leonid Karnienka från 2007 VM i Sapporo och hans medalj i fristilsloppet där. Det var ju till och med så här att loppet startade, det var uppehåll, det snöade inte, det var hårda fina fasta spår, sen kom ett japanskt snöväder in och egentligen slog undan benen för hela den sidade gruppen. Och Leonid, han hade ju gått och satt sig på chatten hem, för han var ju inte van vid att ta några pallplatser, utan han var på väg hem till hotellet för att duscha och göra sig redo för nästa lopp. När då kommer in en av FIS-funktionärerna på bussen och liksom ropar: Leonid, Karnienka, är du här på bussen? Så här, ja, jag är här. Och så bara, men du måste komma hit, du ska på medaljceremoni. Så det får man väl verkligen kalla för tiderna skräll, när inte så här, medaljvinnaren själv ens är medveten om att han har tagit medalj.
Ja, det var helt sjukt. Jag var ju där också och minns det här. Du åkte ju jättebra i det loppet också.
Ja, verkligen.
I de förhållanden.
Ja, precis.
Du var topp 10, eller?
Ja, jag tror jag var sjua.
Ja. Ja, men Karnienka, alltså Vitryssland, eller Belarus som man säger nu för tiden, var alltså tvåa i det här loppet. Minns du det eller?
Nej.
Har du någon skräll du vill komplettera listan med, eller vill du kommentera den?
Ja, men jag satt och funderade lite. Det som kommer upp i huvudet, jag vet inte hur stor skräll det faktiskt var, men för 13 år sedan, VM i Val di Fiemme, näst sista dagen, då var vi ganska många journalister som var ute ganska sent på kvällen och festade lite, för vi tänkte att 5 milen imorgon, det blir lugnt, det blir inte så mycket jobb där. Så stod vi ganska bakfulla och såg en svensk som bröt sig loss tidigt i 5 milen. Så kände vi, det kommer jag aldrig hålla, det blir lugnt idag. Så vann han, fick jobba väldigt mycket den dagen. Så det var 13 år sedan, då var man ung och dum och kanske inte hade så bra koll. Jag vet inte hur stor favorit Johan Olsson var, men han vann guldet i alla fall, det kommer jag ihåg.
Ja, men jag tänker att du var ju absolut en av favoriterna som nämndes i förhandssnacket, men inte att du skulle vinna på det sättet du gjorde. Det var det som var grejen.
Nej, själva segern kanske inte var en jätteskräll med tanke på att jag ju hade vunnit i världscup genrepet inför VM-Ludde.
Vi trodde inte på det.
Nej, det var ju fristil på 15 kilometer som jag vann genrepet, och det här var ju 50 km klassisk tid. Nej, det är klart att det var. På sättet jag vann så var väl det i alla fall någon form av skräll.
Ja. Smått förvånande.
Ja.
Jag trodde du skulle välja svärfar, Gunde, som ju hade en liknande resa in i VM 91 som Elofsson hade 2003 va? När han vann skiathlonen där. Han hade ju också en ganska bedrövlig på Dalarnas DM någon vecka innan VM fick han ju stryka av Sven-Erik Danielsson med minuter.
Ja, men jag hade ändå god känsla inför där. Att
ja, du hade... Hur gammal var du 91?
Tre år.
Ja, det är bra. Någon mer vi borde slänga in på den här listan? Vem mer funderade du på? Jag tänkte på hon i Falun också. Vad hette hon?
Ja, Holly Brooks.
Caitlin... Greg tror jag.
Ja, precis så. Det var hon som var
på pallen. Också i snö och väder. Hon hade väl ändå presterat. Karnienka som du nämnde hade väl inte varit, om jag nu minns rätt, jag tror inte han hade varit topp 70 i världskuppen innan han vann VM-silvret. Alltså. Ja. Men hon hade ju inte varit så dålig, men ändå inte i närheten av en medalj på ett VM.
Nej, precis. Nej, och då om vi sätter Kalle Halvarsson i perspektiv här på något sätt med Karnienka som inte hade varit topp 70 i världskuppen och då tar silver, så chansen finns fortfarande för Kalle Halvarsson också att slå sig in på den här heta listan om skrällar.
Att det ska komma ett snöväder tror du skulle säga.
Att det kommer. Ja, det kan det också göra i Val di Fiemme. Men att han, vem vet. En klassisk sprint.
Är det där du lyfter honom som det största hoppet?
Ja, för Kalles egen del. Att det är Kalle där han kan vara. Mm. Och där vi har sett historiskt. Vi såg ju bara för några år sedan, just i Val di Fiemme. Det var ju en enda person som faktiskt hade samma fart som Johannes Hoslott Kläbo på upploppet då. Det var Kalle Alvarsson. Ja. Men det var också en annan Kalle får vi säga. Men kanske han kommer tillbaka. Mm.
Kul, spännande. Och är det så att ni som tittar på det här, eller lyssnar på det här för den delen, har synpunkter eller vill komplettera Johans skrälllista, så hör av er till oss på Viaplay Vinter, så blir det kul. Kan vi ta upp någon annan gång, kanske. Framöver. Ska vi blicka framåt lite? Eller ska vi blicka tillbaka först kan vi göra snarare. På helgen som var i Oberhof. Du var ju där, Ludvig. Vad tar du med dig därifrån? Förutom Kalle då.
Ja, eller hur. Då får vi lyfta Kalle åt sidan. Det som var mest chockerande var väl att det var strålande sol hela helgen. Oberhof brukar alltid vara jämn dimma. Mm. Sen var det ju två juryärenden som stack ut på sprinten som stal mycket fokus. Ett med Johan Häggström som vi pratade om tidigare och ett med Maja Dahlqvist. Hon blev ju då till slut friad och fick sin pallplats.
Ja, men berätta om Majas incident här kort för dem som inte såg det.
Ja, vi såg att det var en italienska som stupade i heatet, men det verkade inte vara något fuffens med det och finalen avslutades. Men så kom besked om att de ville hålla prisutdelningen för att det fanns ett ärende. Så sprang det ner arrangörsfolk och hämtade upp Maja till juryrummet och sen var de där inne en bra stund. Och då fick man ju en dålig känsla i magen att det skulle sluta med att hon blev ifråntagen på pallplatsen. Men till slut så kom då positiva besked. Mm.
Är det så? Friar man i ett fall så måste man fälla i ett annat. Att det är lite give and take från juryns sida. Eller hur funkar det?
Nej, jag hoppas ju att de följer det här schemat, flödesschemat som de har. Det verkar ju ha varit ett vänskapligt möte i alla fall. Maja var ju på väldigt bra humör när hon kom ut därifrån.
Ja, det är man väl när man får över juryn på sin sida.
Ja, hon blev ju friad. En som var på väldigt bra humör också efter helgen som var ju såklart Jonas Sundling som hade en seger och ytterligare en pallplats med sig och sa så här efteråt.
Förvånansvärt bra ändå. Det känns som det jag gjorde i Falun också speglar väl kanske lite den form jag är i. Att, men det är svårt också. Sverige Cup och världscup är ju ändå... Det är lite skillnad, men nej, det känns som att jag har fått åka på som jag har velat ungefär idag. Det är vissa partier där jag kände att okej, här är jag lite loj. Här hade jag liksom kunnat, eller velat åka lite snabbare. Men jag fick också försöka hitta rätt fart för mig där ute idag så att man inte går på för hårt och inte orkar slutet. Och det känns som att jag fick ut det jag hade för dagen.
När man är så här nära in på ett mästerskap så vill man såklart få kvitton på att man är i fas, att man är där man ska vara. Vilka svar har du fått under den här helgen i Oberhof tycker du?
Två fina tävlingar. Två tävlingar som också visar, eller ger mig två bra kvitton. Som jag kan ta med mig framöver. Tack.
Ja, hon är ju sällan någon av stora ord, Jonna Sundling. Men nöjd var hon och vad tänker du när du ser det hon gjorde i helgen, Johan?
Ja, men om vi börjar med sprinten så var ju det i stort sett en maktdemonstration. Det var ju aldrig något snack. Från att man såg henne i prologen så var ju liksom, det gnistrade om hon. Och sen när vi förflyttade oss till det klassiska 10-kilometersloppet och som kanske, skulle jag säga, nästan kan vara till och med ännu mer relevant för om vi tittar på sprinten på OS och hennes åkning där, och liksom jag studerade kanske lite extra diagonalen. Jag kan tycka att man kanske kan se att hon var lite spänd, förmodligen lite bakhala skidor, vilket var krav för att lyckas på den här banan, men i det stora hela så är Jonna Sundling exakt där hon bör vara och där hon förmodligen vill vara.
Åker hon till OS som medalj kandidat, guldfavorit eller solklar guldfavorit?
Inte solklar guldfavorit skulle jag säga. Det gör hon inte. Det beror mycket på konkurrenten också. Om vi tittar på sprinten så är det Kristine Stavås-Skistad som är den stora antagonisten och det stora hindret att ta sig förbi för Jonna Sundling. Med tanke på att banan är längre nu än vad vi faktiskt hade trott från början så är det ju här till Jonna Sundlings fördel. Men sen skulle jag också säga att vi tittar på 10 km fristil. Och nu pratar vi individuella lopp. Så är Jonna Sundling definitivt en medaljkandidat individuellt där också. Sen det är klart att de bägge stafetterna, där är ju Jonna Sundling fullständigt given att vara med. Och där är ju såklart guldchanser.
Mm. Det är synd att vi inte fick se Jonna på den här sprintbanan i Val d'Ifema i och med att hon stod över Tour de Ski. Där hade vi kunnat få lite svar som gjorde att vi kunde svara tydligare på hur stor favorit hon egentligen är. Men hon ligger ju på läger i Seiseralm nu. Det är inte så långt om hon ville pipa ner och testa banan.
Det kommer de säkerligen göra. Det har man ju historiskt gjort också när man har varit på läger i Seiseralm. Att man har åkt ner och kört några tävlingar på VM-banorna när det har varit VM i Val d'Ifema. Mm.
Alltså tävlingar?
Alltså man kör träningstävlingar, träningspass på tävlingsbanorna i Val d'Ifema, därför att det är ju inte så långt. Och så käkar man en liten carbonara eller någonting till lunch där vid alldeles vid skidstadion.
Ja, den är
så
bra.
Så åker man, ja, den har vi testat.
Det tar lång tid att få ibland.
Tillbaks till Seiseraldo på efter lunch och så kör man eftermiddagspasset där. Så, så pass kort är det mellan orterna.
Hon är där med Ribom och Dahlqvist också, så det är bra sparring.
Det är det verkligen. Mm.
Vi pratade om hur Kalle är och hur Kalle uppfattas och hur han har jobbat med liksom rent som personlighet. Hur är Jonna skulle du säga?
Ja, hon är ju inte lika utåtagerande som Kalle. Man får ju ofta fundera lite på vad som händer inne i huvudet på henne. Men sen kan det skilja sig också. Till exempel nu i helgen inför sprinten så var hon så som Jonna brukar vara, ganska samlad. Hon ger några korta svar och sen är hon ut och fokuserad. Hon gör inga intervjuer efter kvalet, går rätt igenom bara in i sin bubbla hela tiden. Sen inför distansloppet på söndagen, hur avslappnat som helst. Och så är hon ibland. Och säger, jag har inga förväntningar på dagen. Det ska bara bli kul att åka skidor. Så hon kan vara lite upp och ner sådär.
Mm. Var skulle du placera henne liksom, om man pratar om vilka kvaliteter det är som gör henne bra? Eller kanske rent av bäst då? Varför är hon bäst?
Ja, dels hennes talang såklart. Hon vann ju junior-VM relativt överlägset då också i Val d'Ifema faktiskt när hon tog sitt junior-VM-guld. Men det är liksom hela tiden den här successionsordningen från att hon har stadigt jobbat. Hon har ju en styrka som egentligen ingen kan matcha. Hennes styrka och explosivitet som hon då har utgått ifrån när hon har jobbat upp sin uthållighet gör ju att den här kombinationen av olika förmågor som hon har med både explosivitet, styrka, uthållighet och sen också talang på det gör ju att hon har väldigt, väldigt starka kort på hand.
Mm. Tittarfrågor var vi inne på. Ställ gärna dem till oss. Det har ju kommit en hel del. Jag tänkte vi kunde beta av alla de här. Hinner vi inte, men vi kan ta någon. Den här kan ni fundera på. Vem blir egentligen överraskningen i längd i OS? Och då tänker man kanske inte bara Sverige, men man får tänka Sverige.
Man vill ju tänka Sverige.
Vem blir årets Karnejenka i Val d'Ifema?
Ja, det är Kalle.
Alltså Anton Gran är man ju väldigt spänd på efter det han gjorde under Tour de Ski just på den där banan. Och det skulle väl ändå få betraktas som en skräll om han skulle ta sig upp på pallen igen.
Mm. Snyggt. Och, hade du någon annan där? Det var Kalle.
Det hade varit kul om Kalle hade överraskat på det sättet, men jag håller verkligen med om Anton Gran. Om vi skulle rikta liksom blickarna mot det svenska laget så är det klart att det på damsidan så finns det ju väldigt höga förväntningar redan där på dem, och det är kanske inga skrällar om de skulle gå och lyckas.
Kanske om ryssen Korosteljov skulle slå till på femmilen, det skulle kanske vara en skräll vi skulle prata om länge.
Kanske
en neutral åkare.
Just det. Ja, men precis. Vet ni vad? Vi struntar i dem just nu och övriga frågor. Därför att nu har vi med oss Maja Dahlqvist och säger hej och god morgon till dig, Maja. Du vinkar där, hör du oss? Vi hör inte dig.
Men vi ser ju munnen röra sig.
Ja, men hon är på gång, uppenbart på gång. Ja, vi jobbar in Maja där. Vi provar en gång till och säger hej Maja, god morgon. All right, ja, de får kämpa lite med, men det är lugnt, för då hinner vi med att titta fråga till. Ska vi passa på att ta en sån i väntan på Maja? Och det kanske är bra att Maja inte hör den här frågan, tänker jag, så vi snabbar oss lite. Kan Jonna vinna guld på klassisk sprint i OS? Senast hon vann en klassisk sprint var ju 2023 i Planica.
Ja, jag tror vi har ett faktafel i frågan.
Den synar
vi. Hon har vunnit i världskuppen sen dess.
Kanada.
Jonna vinna guld på klassisk sprint? Ja, jag förstår. Jag tror inte Maja kommer bli vansinnig om vi svarar ja. Att Jonna kan vinna.
Nej, det är en relativt öppen fråga. Men kommer hon vinna? Är hon liksom, vad tror du?
Det är mycket mer öppet nu i och med att det är klassisk stil. Om det hade varit freestyle hade det varit tydligare att Jonna är den stora favoriten. Så hon kommer bli tufft utmanad på den där banan också.
Ja, är det så? Är hon en vassare åkare i fristil och som gör det så i så fall?
Ja, solklart. Och det är ju hennes, liksom, hon har inte det riktiga segervapnet som hon har i fristilen med den här enorma hoppskaten där hon kan ryckas under vilket fält som helst. Det har hon ju inte i klassisk stil. Men med tanke på att backen också, banan lutar lite mer åt det uthålliga hållet, gör ju att favören lutar åt Jonna Sundlings håll, till exempel gentemot hennes största rival då, Stavos Kistad.
Vi kör en till här då. Kalle, nu när han är uttagen, är såklart given i nu. Hör vi Maja? Hör du oss Maja? Hej!
Jag hör er. Hör ni mig?
Ja, vi hör dig. Hej och god morgon.
Ja, god morgon.
Ja, god morgon. Välkommen till Urspår. Vad kul att se dig och vad roligt att höra dig också. Hur är läget?
Ja, men tack. Ja, men det är bra. Bara bra.
Ja, det är bra. Vi sitter och pratar mycket om det som har varit i helgen och så blickar vi fram mot Goms, dit jag antar att du förr eller senare är på väg. Hur ser dagarna ut framöver för dig?
Men jag är i Seiseralm just nu då, så vi åker till Goms på torsdag. Det är måndag. Imorgon. Ja, mellanlanda här några dagar.
Och när du blickar fram mot Goms och sista världskuppen innan OS då, det är tre tävlingsdagar, sprintstafett, sprint och ett klassiskt långt distanslopp. Vad kommer du köra?
Jag kör bara sprinten i helgen. Jag tävlar ganska mycket nu på slutet med toren och sen två tävlingar i helgen, så det blir bara sprint.
Okej, så ingen sprintstafett på fredagen då för din del?
Nej.
Och om vi blickar ytterligare någon vecka framåt och så struntar vi vad förbundskaptener och landslagsledare och sånt tycker och tänker, utan vi frågar vad du tycker och tänker. Vad vill du åka i OS? Vilka distanser?
För att välja helt fritt så vill jag åka sprint, teamsprint och en stafett då. Det är liksom mina tre största önskningar. I den ordningen också, skulle jag säga.
I den ordningen, ja. Och vad åker du till OS med för tankar liksom på vad som ska hända där för att du ska vara nöjd?
Nej, men först och främst så är man uttagen i ett svenskt sprintlag, så är det medaljer man kör om och man har all chans att vinna guld. Och sist i Kina så tog jag ett silver, liksom, så jag känner att jag ska nog våga gå för det på ett annat sätt. Det är ingen som kommer ta ifrån mig mina OS-medaljer sen förut, liksom, utan nu vill jag ha ett guld.
Och när du tittar på konkurrensen som du är inne på där i det svenska damsprintlaget, känner du dig säker på att få åka sprinten?
Nej, det gör nog så många. Vi är ju fem stycken, liksom, så det är tufft, men ja, jag tycker jag har gjort det jag kan den här säsongen hittills, så får vi se då efter helgen vad de tar ut.
Ja, men Maja, jag tänkte på sprintstafetten nu på fredag. Du känner inte att du kanske liksom skulle behöva övertyga det svenska ledarteamet om att det är du som ska ha den där sprintstafettplatsen? För det här får man väl kanske nästan räkna med att det är Jonna Sundling som står som första alternativ och att det är någon som ska bygga par med henne, så att säga.
Nej, alltså det är lite från deras rekommendation också att bara köra sprinten på lördag då. Och jag tror att de har tillräckligt med resultat och sett oss mycket i år, så jag tror att de kommer nog gå på form på OS oavsett.
Vi ska inte tolka det som att du redan är klar för den där sprintstafetten.
Nej, verkligen inte. Alltså, det tror jag inte någon kan känna sig klar i det här laget.
Nej.
Maja, det är lite speciella tider nu när vi är så nära ett mästerskap. Jag är nyfiken på helgen som var i Goms. Då var det inför start där lite sjukdom i svenska laget. Vad händer i ett sånt läge nu in på OS? För man är ju så försiktig.
Ja, nej, vi är väl egentligen så försiktiga hela säsongen, men nu tycker jag de skötte det väldigt bra liksom, och de som fick symptom sa till tidigt och höll sig undan, så man kan inte göra mer än vad man kan liksom, och ja, hålla sig undan så gott man kan och tvätta händerna och allt sånt där liksom. Och nu har vi fått väldigt eget rum att sitta i här i Seiser och sådär, så vi håller oss undan allt vanligt folk så gott vi kan.
Ja, det ser verkligen, det ser verkligen tufft ut där i Seiseralm, måste jag säga. Ja, det ser ut som att det är soligt och fint som det brukar vara. Men, ja. men jag undrar lite grann så här, jag satt och kollade i helgen såklart och på ditt fina lopp som du gjorde i söndags. Men jag tänkte lite grann så här, Maja, när ska det här distansspöket egentligen ge upp? När måste du komma in på sprintbanan på slutet för att du liksom ska börja ladda på riktigt ordentligt för din avslutning sista kilometrarna var helt magiskt. Kan du inte åka lite fortare i början på loppet? Eller vad säger du?
Jo, det har jag frågat mig själv också. Verkligen. Det känns ju som att den profil jag har ska jag inte behöva ge iväg så mycket i början. Liksom. Den tror jag ju att alltså varje distanslopp jag åkt i år har ju nästan varit direkt dagen efter en sprint. Det är som att jag är ganska tömd efter en sprint. Så det hade varit kul att åka ett distanslopp där jag inte har tävlat fyra lopp dagen innan och sen ja, försöka starta lite hårdare då. För jag kan ju uppenbarligen avsluta hårt.
Men Johan, hon var trött efter målgång, kan jag intyga. Jag stod där. Det var inte att hon hade hållit igen jättemycket.
Nej, det förstår jag.
Men det där jag tror jag pejsade ganska bra med. Det är mer att folk blir trött på slutet.
Ja. Och dina distanskvaliteter för ju in oss på ändå på något sätt på den totala världskuppen, för det är ju trevlig läsning om man tittar på sammandraget där. Du ligger trea i totala världskuppen. Vad tänker du kring det?
Nej, det är jättepositivt överraskad. Verkligen. Det har gått över förväntan på distans i år, så det har varit väldigt kul att tävla. Och jag tror lite som Johan säger här med första kilometern på distansloppet också. Jag tror att i mitt huvud är jag liksom inte riktigt där att jag är så bra på distans, men det faktiskt har gått nu. Så jag tror nästa gång måste jag nog våga tro på det lite tidigare från start också. Liksom, tro att det faktiskt går bra att åka distans för mig med.
Jajamän. Ja. Det håller helt med.
Ja. Kul att prata. Maja, jag vet att din tid är knapp. Kort bara, hur ser dagen ut? Vad händer idag?
Nej, nu ska jag ut och åka 2 timmar i solen här och sen blir det lite lunch och styrka eftermiddag.
Right. Och sen så småningom mot Goms då, gissar jag, så tar vi nya tag där. Ha det så bra, håll dig frisk och kör hårt i helgen som kommer.
Tack så mycket, det ska jag göra.
Bra, tackar. Och du såg inte alls avundsjuk ut där, Johan, när hon sa att hon skulle ut och köra 2 timmar i Seiseralm.
Nej, man såg ju nästan på solbrännan där att den börjar redan komma, men ser ut som sådana här glasögonbrända.
Ja.
Härligt.
Ja, men verkligen. Och det här med totala världskuppen är ju spännande, för jag tänkte vi skulle prata lite om Moa Ilar som ju har absolut häng på Jesse Diggins som leder den totala världskuppen. Och en anledning till att hon har åkt så oerhört bra i år är ju att hon har slipat på tekniken. Vi ska höra henne själv prata lite om det i ett samtal med Anna-Karin Strömstedt.
Jag har ju slitit kanske framförallt med stakningen. Ja. Men när jag fick så himla liksom...
Få se då när du stakar.
Jag fick så isolerat med stakträning i början av träningsåret. Och det tror jag gjorde väldigt mycket för min del.
Ja, på grund av skadan?
Ja, exakt. Och liksom var i labbet och nöta jättemycket träning. Liksom dag efter dag efter dag på samma sak.
Ja.
Plus att jag liksom fått styrkan jag behöver. Och det tror jag mycket handlar om att jag har fått lov att stå väldigt många timmar i stakmaskin. På början av säsongen, alltså början på maj, då stod jag liksom på knä i den här startmaskinen för att jag inte skulle stå på foten. Så att det har ju varit väldigt mycket liksom isolerad överkroppsstyrka egentligen. Både i skidåkning men också i gymmet. Mm. Så att det har gett väldigt bra liksom, resultat.
När jag ser på dig när du stakar nu så får du fram stavarna ganska långt fram mot och framför bindningen.
Ja.
Och du är ju ändå en av de här som jag tycker stakar bäst på världscupen.
Tackar, tackar.
Vad har du för nycklar liksom, i stakningen?
Men som jag sa så jobbar jag väldigt mycket i labbet i våras. Och Linn som också var skadad satt på testcykel och liksom kom med lite tips. Och då var väl det primära tipset den här vinkeln.
Ja.
Att komma nära staven med armbågen. Och det gjorde ju att jag använde latsen. Och det har jag ju aldrig gjort tidigare.
Du har hittat en ny muskelgrupp.
Jag har hittat nya muskelgrupper som jag kan använda mig av.
Ja, skönt att vara lite veteran ändå och hitta nya muskelgrupper och jobba med. Det får man väl ändå säga. Johan har ställt sig upp som ni ser och tagit med sig stavar och sådär. Jag tänkte låta dig förklara vad det är Moa gör bättre nu. Vad är det som funkar
i hennes teknik? Vi kan väl egentligen ta fram tre stycken saker som jag tycker Moa gör bättre. Och vi börjar väl med den saken som hon sa själv. Just det här med att man ser ju på många i framförallt så kommer ju det här egentligen är ju långloppen som har varit trendbyggande i det här. Just med att armbågen ska komma fram väldigt nära. Man kan nästan se, om man tittar till exempel Johannes Hussfot-Kläbo, nästan handleden nästan vinklad, tippad framåt så här. Därför att staven ska då komma väldigt nära här. Och som Moa säger, öppna upp den här vinkeln mellan så att inte man hamnar för nära här, för då tappar man dragfasen och så blir det för mycket triceps som trycker ut. Och det har hon gjort förut, men när armbågen då flyttas fram, öppnar upp den här vinkeln, så får man på stora starka latissimus dorsi som fäster här uppe och då på framsidan av axelleden, och sen så fäster den hela vägen ner längs ryggen. Då en stark muskel som man aktiverar genom att man gör så också lättare att få på bålen när armbågen kommer fram än när den fastnar här bak då.
Jag tänker, du vill ju säkert arbeta så mycket som möjligt framför kroppen med draget, men det finns väl någon gräns där du kommer för långt fram också när det går åt andra hållet så att säga, eller?
Ja, man kan säga att man vill ju också genom det här liksom falla, liksom ramla lite in emot staven så att man inte är så nära, utan staven kommer bort lite grann. Man ser ju att man har ungefär 90 graders vinkel här. Armbågen nästan pekar framåt i åkriktningen, och sen när man lägger på trycket så ska man kunna sjunka ihop lite grann över, och all tryck sker härifrån det här läget och då sen ner till knät. Om vi tittar på den andra detaljen som jag tycker Moa gör väldigt bra, då får jag ta på mig bägge stavarna, så är det ju det här då, att hon tar upp stavarna och har dem väldigt, väldigt högt upp. Att hon har en hög träff kan man säga, så att hon har stavarna högt och får fart på dem, liksom lite grann som ett slagskott kan man säga. Eller en golfsving när man tar ordentligt med fart för att träffa ett objekt då. Och det är ju, ser ut ungefär så här då. Det vill säga att hon kommer ju upp med stavarna högt och sen kan liksom damma till dem och få fart på dem innan de träffar snön, så att de inte är för lågt ner helt enkelt då.
Mm.
Och sen den tredje saken, säkerligen beroende på att hon har stått på knä och stakat med sin skadade fot, är ju då att hon har fått varit lite krångligt här när jag ska runt med sladdarna. Så här, så ska jag se vart jag är någonstans så att ni som tittar också ser mig. Det är att helt enkelt att när hon har stått på knä så har hon ju låst upp vinkeln från fötterna, och att inte då rumpan kan ramla så långt bak, vilket det har gjort lite grann förut. Och här tappar man ju både kraft och förmågan att kunna röra sig tillbaka fort. Utan här har hon ju, ser man ju, jag såg ju väldigt tydligt på klippet när hon åkte med Anna-Karin, att hon rör sig väldigt centrerat över fötterna. Bålstyrkan kan hålla emot så att hon står med höften centrerat över fötterna i varje drag. Det betyder att hon är starkare i varje drag, men också har lättare att komma fortare upp och komma fortare på nästa tag. Hon befinner sig i den här kraftzonen hela tiden helt enkelt.
Mm. Hon nämner ju inslaget här att hon har tränat mycket i stakmaskin, både knästående då och även stående efter att hon har opererat foten. Så det var ju det hon hade att välja på så att säga. Men om man pratar teknikträning och teknikutveckling, hur är det att jobba i en stakmaskin kontra att stå på ett band till exempel och köra vanlig stakning så att säga?
Ja, men risken egentligen för er som står hemma och kör stakmaskin, risken egentligen med det, förutom att det är, eller ja, förutom, men det är ju väldigt bra för träningen, det är väldigt skonsamt, det bygger styrka, det bygger uthållighet, men det att man inte helt enkelt träffar ett underlag, som du var inne på Jonas, med att stå på ett band och staka, där träffar man ju underlaget, så kroppen hela tiden likt löpning måste möta ett underlag och liksom hämta upp den här kraften som det betyder att träffa någonting och svara emot. I en skierg så finns det ju inget underlag man träffar, utan där bara är det ju som liksom ett flöde, man drar ju runt ett fläkthjul, så det är ju någonting man kanske ska tänka på. Tränar man mycket i skierg så skulle jag säga att när ni kommer ut på snö eller på rullskidor och tränar, gör gärna lite det man kallar för impulser, det vill säga alltså spurter, starter, sådana saker som är kontaktbyggande i muskulaturen, nervsystems främjande saker som gör att vi får lättare att hitta liksom kontakten, träffen och tajmingen i stakningen. För det ska vara en ganska kort sekvens och inte ett långt drag när man stakar.
De här sakerna du visade som Moa har förändrat, hur mycket av det är att man behöver vara fysiskt bättre för att klara av det, eller är det bara rent tekniskt?
Ja, men det är en jättebra fråga. Jag skulle nog säga att det som jag tycker är kanske allra häftigast med Moa Ilar överhuvudtaget, det är att hon glimrar inte på någonting, om jag får säga så. Även fast hon vinner loppen, så är hon liksom, hon har successivt varje år liksom slipat bort långsamt, säkert, liksom förfinat allting. Och det har ju varit en process som har tagit tid och tagit längre tid för Moa Ilar än vad jag gjort för många andra. Men det är också det som jag tycker är så enormt imponerande och fascinerande. Hon har gått igenom den här processen, precis som du säger Ludvig, att öva på styrkan och koppla det till tekniken, och varje, båda av de här två sakerna, tekniken visar vart styrkebristerna finns, och sen så går jag in i gymmet och försöker att bygga upp det här för att kunna genomföra tekniken på ett bättre sätt, och här har vi liksom frågan och svaret på något sätt, kan man säga. Så att den Moa Ilar vi ser den här säsongen, det är ju såklart den bästa Moa Ilar som någonsin har varit, men det är ju också en enormt kontinuerlig och målmedveten satsning som hon gör, att hon numera faktiskt inte är bäst i något segment på banan någonstans, men hon är i världstoppen på absolut alla delar av banan. Hon har ingen svaghet, och det tycker jag är så mäktigt, att man liksom jobbar sig till det strategiskt.
Och det du är inne på, att hon är så allround och mångfunktionell. Om man tittar på ställningen här i den totala världskuppen, så det är ju inte mycket som skiljer ändå upp till Jesse Diggins. Så är det, 149 poäng. Och det är många tävlingar kvar. Det är 11 världskupptävlingar kvar i år. OS räknas ju inte in där. Vad tänker du om möjligheten att faktiskt gå hela vägen? Det är ju mycket kvar.
Ja, det är mycket kvar. Och det är klart att om man skulle titta på, nu kommer vi gå in i en OS-period efter den här helgen i Goms, men det är några helger kvar efter OS, och det är lätt att man kanske får en motivationsdipp, kanske en sjukdom som raderar bort två helger. Det kan ställa till ganska mycket för de här som är med och kämpar i toppen. Om vi tittar på tävlingsschemat, Diggins versus Moa Ilar, så skulle jag säga att det är väldigt, väldigt jämnt. Det är inte liksom egentligen någon speciell övervikt åt någon egentligen, utan det är några klassiska sprintar, några klassiska lopp som kanske tenderar till att Moa Ilar har bättre resultat. Den stora riskfaktorn för Moa Ilar, det är ju just att världskuppen avslutas i Lake Placid med en högmotiverad Jesse Diggins som ska avsluta karriären där. Jag tror att den helgen kan bli en klang- och jubelföreställning för henne, och att det då också inkluderar en seger i den totala världskuppen.
Men om man är en positiv människa så kan man vända på det också. Att Diggins kommer ha så mycket fokus på den där sista helgen att hon kanske rent av skulle kunna stå över någon helg inför om hon har någon känning, medan Moa kommer ju bara tröska på.
Det har väl aldrig hänt att Diggins har stått över ett lopp frivilligt.
Nej, det är väl det som är rent historiskt.
Jag kände det när jag svarade. Jag var inte riktigt realistisk.
Men hur stort skulle det vara om man viktar världskuppen mot OS och VM och saker, men att en svensk kvinna faktiskt, om vi leker med tanken då, går hela vägen och vinner totala världskuppen. Dit är det långt. Men om det skulle ske, det är ju någonting som inte har hänt.
Nej, Det är såklart väldigt, väldigt stort. Och att det är en åkare som, om man får i alla fall säga, det kan man ju säga om Moa Ilar, hon har ju i alla fall inte inför den här säsongen tillhört de här allra största stjärnorna som vi kanske får säga. Det är Jonna Sundling, det är Ebba Andersson, det är Frida Karlsson, det är de som är liksom de största och starkast lysande stjärnorna historiskt sett i Sverige, och de som också är ju de som såklart sett också har de individuella mästerskapstitlarna. Men att vinna den totala världskuppen för en åkare som är bra på allt, men kanske inte, vad får säga, bäst på något. Mm. Fast hon vann ju helgen. Men ja, det hade ju varit en otrolig insats verkligen.
Ja, vi får se. Det har ju inte hänt att en svensk dam har vunnit, så det är svårt att säga. Men vi har haft svenskar som varit på pallen i totalen. Mm. Och det har väl inte firats på samma sätt som en VM-medalj. Så det återstår väl att...
Är det bara sitt i fontäner?
Nej, det har jag inte gjort.
Isvakar?
Nej, men man också kan säga att när det gäller världskuppen så är det liksom the winner takes it all. Alltså det är vinnaren som, det är den som vinner världskuppen. En pallplats i en delkupp, liksom en vinst i en delkupp eller en pallplats i den totala världskuppen är inte alls i samma magnitud som en medalj i ett mästerskap. Mm. Men seger i världskuppen är väldigt stort.
Theodor brukar alltid säga att vinst är en delkupp.
Ja, jag kände det precis när jag sa det här med seger i delkupp.
Ja. Vi får backa till någonstans i början av 2000-talet, va? Mattias Fredriksson, senaste svensk som vann totala världskuppen.
Ja, precis.
04 eller någonting sånt, va? Spännande. Någonting att följa under resten av säsongen såklart. Ilars jakt på Jesse Diggins. Och sen finns det några bakifrån, Maja och Ebba och några till där som jagar också. Men jag tänkte på det här du pratade om, stakåkningen och vad hon har förbättrat och så. Om man blickar framåt och tänker att hon ska utveckla även fristilen. Hur mycket av det hon har utvecklats i klassiskt är positivt för fristilen?
Ja, men om vi tittar på det som Moa är absolut bäst på, en av de bästa i hela världseliten, ska jag säga, i fristilen, det är ju då växel 3, det vill säga den växel där man då åker med ett stavtag på varje skär, och det används ju i flackare terräng, lite lätt upp för, men det används ju väldigt hög grad. Där har hon definitivt en fördel av just där är det liksom samma principer, det vill säga komma ganska långt fram med höften, hålla den centrerad över fötterna, komma fram med armbågarna och få väldigt mycket överkroppsarbete över varje ben hela tiden. Det Moa behöver förbättra i fristilen, där hon kan bli avsevärt bättre, det är ju då i växel 2, där vi till exempel kan se Ebba Andersson är ju fantastiskt duktig där, och just den här, det är liksom klättringsväxeln som man använder mycket upp för dem.
Om vi avslutar där bara med att vända oss till en synske Ludvig Svan då, som kan se in i framtiden, det har vi konstaterat redan. Kommer Ilar stå på pallen eller står hon rent av överst när världskuppen är över? Totalt.
Totala världskuppen?
Mm-hmm.
Den vinner Moa Ilar.
Oj. Starkt tips ändå.
Ja, ja, det är det jag ser framför.
Det var nästan så att du blev förvånad själv när du sa det.
Ja. Ja, vad härligt. Det är det du ser.
Ja, det är det jag ser.
Ja. Bra. Då vet vi det. Kan vi spara det här och återkomma till det och diskutera i smågrupper längre fram. Ska vi avsluta med att prata lite om det som väntar i helgen, nämligen GOMS, dit du ska åka i eftermiddag. Det är tävling fredag, lördag, söndag. Vad tänker du ska hända där för att du ska känna att det här är på helt rätt väg inför OS? Alltså vad som är realistiskt?
Ja, men om vi titta på damsidan, så ska jag säga att jag skulle rikta ljuset väldigt mycket mot Linn Svan här. Det ska bli väldigt intressant. Det är klassisk sprint på schemat. På lördag är det dags för det. Mm. Och där är det såklart enormt viktig punkt för Linn Svan att visa att hon ska stå på startlinjen. För vi vet ju att Linn Svan, när hon är på sitt absolut bästa, då skulle jag säga att hon är en guldkandidat när hon är på sitt absolut bästa. Och sen också även där, herrarnas sprint på lördagen med Kalle Halvarsson. Jag tror faktiskt att Kalle Halvarsson i form med sitt nyvunna självförtroende efter sjätteplatsen i Oberhof. Jag tror att han åker till sin plats i sprinten också.
Mm. Ja, men spännande med Linn, verkligen. Missade Tour de Ski med lättare skadekänning. Skulle göra comeback i Oberhof. Blev sjuk då, nu tillbaka i världskuppen. Men hon har hunnit visa då i kopparskidan i alla fall att där åkte hon ju bra. Så nu vill man bara ha kvitto på världscupnivå också.
Mm. Och ska vi tolka Maja och det hon sa, Johan, så kanske inte spelar jätteroll hur det går på damsidan i individuella sprinter och även i sprintstafetten för vilka som faktiskt får köra OS, eller?
Ja, det, här är det ju 5 stycken skulle jag säga som är absolut och konkurrerar om 4 platser, och det är ju då Jonna Sundling, Maja Dahlqvist, det är Linn Svahn, Johanna Hagström och Emma Ribom, och då räknar jag ju inte ens med faktiskt Moa Ilar i just klassisk sprint resonemanget. Så ja, det är en tuff uppgift.
Och hur många av de namnen är liksom spikade och givna, tänker du, i en sprint?
Ja, Jonna Sundling bör ju vara spikad och given. Jag tycker att Johanna Hagström också bör vara spikad och given med tanke på som hon har åkt i år. Sen är det lite mer öppet. Visa Linn Svahn i helgen på den sprinten, så tror jag att hon behöver liksom bara visa ett litet uns, för att alla vet att när Linn Svahn väl är i fas och att hon är där hon ska vara, då är hon extremt bra.
Inte ett kallekvitto alltså, utan det räcker med någonting mindre.
Ja, men jag tror att för Linn Svahn så är ju en finalplats liksom ett kvitto som räcker gott och väl för att visa att hon är där.
Men säg att Linn och Maja är på pallen medan Johan Hagström åker i kvarten. Då har vi ett nytt läge igen. Så den här sprinten blir ju verkligen spännande. Mm.
Och det som kanske gör någon nyfiken, Ludvig, också när man såg den här uppställningen på vilka som åker i Goms, är ju de namnen som inte är på listan. Mm. För det saknas ju några, framförallt på herrsidan.
Ja, exakt. Alvar Mühlbach till exempel, mm-hmm. Han är på andra äventyr.
Just det, han åker Marcia Longa på söndag, va? Är det inte det i... tror jag. Ja. Stämmer det?
Ja, det kan nog stämma.
Ja, men han åker långlopp i alla fall. Vad tänker ni om den uppladdningen? Här är liksom genrepet en klassisk sprint. Han har inte åkt så många klassiska sprintar i sitt världscupliv.
Mm. Man är ju 0% förvånad. Han går ju sin väg och han har bestämt sig för vad som gäller. Han ska köra långloppen och sen så svänger han förbi OS och gör någonting bra där. Mm. Men det är klart, man... själv hade jag nog kanske velat känna på en världscupsprint i klassisk stil.
Mm. Vad tänker du?
Ja, men tänker rent taktiskt. Jag hade också gärna sett Alvar att han skulle åka världscup. Samtidigt om vi skulle se liksom rent taktiskt. Ja, jag hade gärna sett att han hade samlat på sig ännu mer erfarenhet att åka världscup. Om vi ser rent fysiologiskt så skulle jag säga att hans uppgift i OS är ju förmodligen att staka 98% och liksom göra den lilla justering, den lilla innovativa lösningen han gjorde under Tour de Ski, där han stakade det absolut mesta utav den här banan. Sen Marcia Longa, han åker ju förbi Lago.
Han kan kika lite.
Han passerar ju så att han kanske inte kan ta en stor ledning. Kanske han kan ta en liten extra runda på sprintbanan.
Ja, vi får väl se. Men till OS ska han. Och dit ska ju också William Poromaa som inte åker här. Som vi senast vi hörde av honom så hade han ont i revbenen. Hur är det med honom?
Ja, jag var nyfiken på det. Jag hörde av mig till hans tränare Lars Ljung igår eftermiddag. Och vid middagstid så fick jag ett röstmeddelande från Lars Ljung med en uppdatering om status William Poromaa. Jag satt på restaurang då, jag började lyssna, det var skränigt, så jag tänkte det här lyssnar jag på lite senare. Så kom jag hem, tog upp telefonen och skulle lyssna på Lars Ljungs röstmeddelande. Då visade det sig att det är någon funktion på iMessage att ett röstmeddelande försvinner efter 2 minuter.
Ja.
Och då kände jag,
det kan ju vara en väldigt bra funktion ibland, men
ska jag skriva nu? Det blir nästan, ska jag skriva nu? Kan du läsa in det där igen? För det försvann. Men det jag hann höra var att de hade pratat om de skulle åka till Goms eller inte, och kommit fram till att det var bättre att få vara hemma och prioritera rehab för rebenet, träning och tävla i Smart Energy Cup i Hudiksvall troligtvis till helgen.
Ah, okej, okay. Så han kommer, det är inte det att han inte liksom kan åker tävlingsfart och så belastas, utan han kommer tävla.
Det finns en del frågetecken kring den här uppdateringen, men som jag tolkade det så är målet att träna.
Ja,
att tävla.
Att tävla, ja men precis. Har du hört något annat?
Nej, men jag tror att vad jag har hört så är det ganska stora frågetecken kring William Poromaa och det här revbenet, och det är såklart ett läge som när man inte kan åka världscup utan man måste börja justera, och jag skulle säga att utifrån min erfarenhet det här att man stannar hemma, tävlar eller jag får se om jag tävlar, så är det ju väldigt osäkert, om man kanske inväntar att det läker på ett revben. Kan ju läka fort, men det kan också läka ganska långsamt. Jag hade ju själv problem med revbensskada inför OS i Sochi, och då var det ju verkligen akutläge, vilket jag ju också skulle säga att när vi är så här nära OS, att det är detsamma för William Poromaa. Att det är väldigt skakigt och absolut inte en resa som han, efter en ganska skakig säsong där det har varit många besvikelser på vägen, hade han nog velat haft en ganska stabil inflygning till OS istället för den här turbulensen som nog är både mentalt och fysiskt just nu.
Han slår i underläge.
Kan du hjälpa Ludvig sen med inställningarna på meddelandena också? Vi får ordning på det.
Jag har ändrat det går att ändra inställningarna.
Jag vet att det går att ändra, så att du har gjort det. Ja, men ja. Vad bra, så att vi får korrekta uppdateringar. Ja. Och inte bara siarens uppdateringar till nästa vecka. Vi reder ut det, därför att Urspår kommer tillbaka. Det är väl egentligen det enda vi är säkra på. Nästa onsdag klockan 9.00 är ni jättevälkomna att följa med oss. Följ gärna tävlingarna från världscupen i helgen. De startar på fredag. Då är det sprintstafetter för herrar och damer i Viaplays kanaler. Tills dess får ni ha det jättebra. Hej på er!